Hej och välkomna till dagens eller veckans avsnitt av Hockeypodden. Och som vanligt är jag, Thomas Roos, som hälsar er välkomna. Och till min hjälp i studion har jag Hans Abrahamsson och Mikael Tellqvist, precis som vanligt. Ja, vi var i tjänst i lördags, Abris. Jag var i Leksand och du kikade lite på Brynäs. Men den största grejen var väl det här med att Luleå fick ett mål bortdömt i den tredje perioden mot Rögle. Isak Lundeström gjorde ett Zlatan-mål, ett litet konstmål där med benet. Men det här blev bortdömt, och hade det blivit mål så hade Luleå haft ledningen med 3-2, och då vet man aldrig hur den här matchen hade gått. Hur har reaktionerna blivit efter det här, och varför väljer vi att starta podden med den här grejen?
Ja, Luleå har ju varit argast kan vi väl säga efter det här bortdömda målet. Ända från tränare Thomas Berglund till den sista trogna supporten har ju rasat mot SHL och domeriet, och ja, anser väl mer eller mindre att det är en komplott emot Luleå.
Bulan sa så här, att det här är inget annat än en jätteskandal. Det är helt absurt. Men då vet vi också, vi som känner Bulan, det är ju att slänger man fram en mick till honom efter en match, då är det som en terrier som har fått liksom tassen omvriden, så att säga. Han kan ju vara fullständigt galen, så att säga. Han är underbar att prata med då, för att han bjuder så mycket känslor. Är inte det här bara en jag menar, alla lag drabbas väl av felaktiga, eller som någon kan uppfatta, felaktiga domslut?
Ja, men så är det ju. Alltså, det är klart det händer flera olika lag. Det är inte bara Luleå det händer, men just det här är ju, jag tycker att det är härligt att se de här känslorna från både Luleå supportrar och Luleå spelare och tränare. Det betyder ju att man har Luleå emblemet Stålmannen på utsidan av kavajen, i det här fallet med Bulan Berglund. Jag tycker de har gjort en helt rätt rekrytering där, han brinner verkligen för klubben på ett helt annat sätt.
Ja.
Det kändes nästan som hela Norrbotten ville bryta sig ut i Unionen Sverige där ett tag. Det var helt tokiga.
Så är det ju, men det är det som gör att de får den här Luleå mot alla andra mentaliteten, och det skapar väl några extra grader av puls innanför matchöjan på dem. Men om vi går tillbaka till själva målet då, tycker du att, om vi ser inte vad regelboken säger Tellan, tycker du att det här ska vara mål? Om du fick vara hockeygudar och bestämde hur, när ska det vara mål och inte mål? För jag vet ju om att du har en bakgrund som målvakt och så vidare, och tycker att man ska, ja, det ska vara svårare och svårare att göra mål.
Nej, men det är klart jag tycker att det ska vara mål. Sen som sagt har inte jag full koll på reglerna där, med hur det är och med sparkrörelser och skridskor måste vara isen och sådana grejer. Det har jag för dålig koll på. Men rent generellt, bara rent från ett åskådarsida, så tycker jag att det ska bli mål.
Mm. Och här är det ju, om vi backar bandet för några år sedan, så hade man ju inte tagit hjälp av storebror i situationsrummet, utan man hade haft en känsla på isen som domarna hade dömt.
Mm.
Och känt att, ja, men nu är det mål eller nu är det inte mål. Och då vet vi aldrig. Dömde han mål först eller gjorde han? Minns du det, så att säga? Hur vart reaktionen?
Jag minns inte det, om jag ska vara helt ärlig. Och jag var på två andra matcher i helgen än den. Men kärnfrågan är om det ska vara mål eller inte. Det andra tycker jag är ganska ointressant. För mig är det självklart mål. Det är ingenting att snacka om. Jag förstår inte riktigt hur de har resonerat heller. För jag menar, den tar ju inte ens på skridskor, utan på en kroppsdel. Då måste man väl kunna få lyfta.
Smalbenet kan vi säga, va?
Ja, eller knät ser det ju ut som. Smalbenet, knät någonstans där. Och då måste man kunna få lyfta på benet. Jag menar,
det är ett skott också. Det är så att han hade inte
satt.
Ja,
nej, men det har väl blivit helt fel helt enkelt. Sen frågan är, Luleå utsatt för en komplott eller var det ett felaktigt beslut? Så är ju frågan, eller svaret att det är ett felaktigt beslut. Jag menar, Luleå var ju kritiska till Fabricius mål där som dömdes bort där. Men det har vi ju sett liknande exempel på liknande mål som har dömts bort för andra lag också, så det blir lite löjesskimmer tycker jag över den här, men man bygger ju upp en liten vi mot världen känsla där uppe. Det har man ju alltid gjort, Thomas, det vet ju du också. Ja. De här åren vi har jobbat här, och jag kan ju tycka att det finns någonting bra i det också. Det är från Ostens dagar så hade man ju, när Luleå är som bäst, det är ju då man bygger upp den här vi mot världen känslan va?
Man sätter ju en enorm press på domarna också, de kommer upp där nu också med alla grejer som händer och det som skrivs på Twitter och alltihopa, så de domarna som kommer upp där måste vara redo.
Jag vet ju att Osten myntade de klassiska orden, det är väl 20 år sedan nu. Vi ska styra deras tankar. Och med det så menar jag att Luleå ska styra motståndarnas tankar. De ska fokusera på det Luleå vill att de ska fokusera på.
Mm.
Det är ganska kraftigt uttryck tycker jag. Men jag gillar det, så att jag får lite gåshud av det. För då förstår man hur oerhört gärna att de vill vinna varje match och visa resten av Sverige att stora starka Luleå aktar för oss.
Men de har något bra på gång där uppe, det är väl ingenting att säga om. Fansen börjar komma tillbaka till hallen och börjar fylla på. Det är ljusshower och det är bra spelare som brinner för Luleå som är där också. Så att de har en tränare som förstår kulturen i Luleå, som verkligen också vill vara där och vill träna Luleå.
Ja.
Vilket gör det fantastiskt spännande att se hur långt det kan gå.
Men är det rätt där? För nu sitter vi och diskuterar ett felaktigt domslut här, och det var det som man kanske minns väldigt mycket från lördagens omgång. Är det alla repriser på det här som gör det, alla giffar på sociala medier, eller vad är det som gör att det blir sånt fokus på ett domslut?
Ja, men det är ju att det spelas upp gång på gång. Det var ju det vi diskuterade efter i förra avsnittet här med hur det har utvecklats, och där man kan dra situationerna bild för bild. Man kan frysa liksom precis där pucken träffar hans...
Men ska det SHL vara snabbare efteråt och vara tydliga och säga vi gjorde fel? Lite som NFL gjorde i Saints mot Rams här i Super Bowl-semifinalen, eller semifinalen av NFL, när de sa efteråt, vi gjorde fel.
Jag tycker man ska vara snabbare och komma ut med en förklaring i alla fall. Det kan jag tycka. Nu kommer det säkert att komma något under dagen idag, men det är ju 2 dygn efter händelsen inträffad, och 2 dygn 2019, det är ju som 2 veckor 2003, höll jag på att säga. Det går ju så fort allting idag, så att där bör de ju vara snabbare, tycker jag. Behöver inte, alltså då kan man gå ut och tala om de har gjort misstag, men jag tror viktig information är alltid viktigt, så att oavsett om det är rätt eller fel, så tror jag det är viktigt att de går ut och förklara varför det blev som det blev, och det tycker man inte ska behöva ta 2 dygn.
Nej. Och skydda domaren också som tar de här besluten också på isen, så måste ta ett beslut på en gång. Det fanns ju, jag kom ju också ut på Twitter, en bild där det var, man såg att de kollade på fotboll i de här disciplinnumret också.
Det kan ju vara photoshoppa den bilden,
ja,
det vet
jag, men,
inte.
Nej, men det var i alla fall kul att se.
Precis, det var någon stor match i Premier League där som kanske var.
Ja, nu fick ju Tellan frågan om vad han tyckte var häftigast i helgen eller vad som var mest uppmärksammat eller vad jag ska säga. Hade du frågat mig hade jag nog sagt fokusera mer på hockeyn faktiskt, och sagt Djurgården Frölunda första perioden.
Första
där, för
perioden.
Du sa att jag tittade lite på Brynäs, men jag ska faktiskt erkänna att jag satt och kollade i huvudsak på Frölunda Djurgården, och sen var jag på Brynäs på kvällen där. Så att det var den match jag mest såg fram emot. Kändes som en verkligt toppmöte, storstadsmöte, rivalmöte på alla sätt. Jag såg fram emot 3 häftiga perioder. Kände mig riktigt blåst på konfekten, måste jag säga, och då ska ingen skugga falla över Djurgården, så för de gjorde väldigt bra första perioden, men Frölunda, riktigt jävla bedrövligt tycker jag faktiskt.
Ja, vi kan komma tillbaka till jämn SHL. Innan vi släpper Luleå så fick vi en fråga av vår kollega på Expressen, Mr. Maddock. Vilka supportrar eller vilken klubb är mest känslig eller känsliga på nätet, eller vilken klubb är det som tycker att det här blir bara, vi har sån otur hela tiden? Har ni någon tycker, så att säga, du har ju också halkat in på sociala medier via Instagram och Twitter nu, Tellan. Vilken supportergrupp eller vilken lags supportrar eller fans upplever att
de är mest engagerade?
Ja, det här är bara, det här är fel, det blir fel. Vi har otur hela tiden.
Ja, men sista veckan är det definitivt Luleå. Men sen innan har vi tyckt att, som spelare så tyckte man alltid, ursäkta Abris, men att det var lite gnälligt att åka upp till Gävle och Brynäs. Det var gnäll på isen och gnäll runt omkring. Det var funktionärer som gnällde på saker och ting, så att nej, men då var det väl så, men samtidigt så är det väl typ av engagemang, men kommer man från en storstad som man är hatad var man än kommer, tänkte jag säga, så att det är väl det, mer spontana. Sen kan man ju tycka att man, vissa andra lag ska ha mer engagemang.
Men hur menar du att, alltså Brynäs funktionärerna var de var liksom så här, kommer Djurgården nu, eller hur var det, menar du?
Det var väl inte superhjälpsamma med materialen. Jag kommer ihåg att materialen alltid gnällde på hjälpen och sådana grejer. Men det kanske blir bättre nu.
Ja, jag håller med om att Luleå, väldigt stort engagemang där uppe. De lägger väldigt mycket tid på att fokusera vad som står och vad som skrivs och vad som tänks. Och det är bra. Sen upplever jag också att Modos fans är ganska gnälliga också. Modo har ju lite samma bakgrund som Brynäs. Har haft extremt stora storhetstider genom åren. Och då blir man kanske lite bortskämda med väldigt mycket framgång. Och det kanske gör att man, när någonting inte går lika bra som gjorde tidigare, så blir man lite gnällig, så att säga. Liksom. Du är ju från Gävle. Är det en gnällmentalitet i Galvrinken?
Jag har ju av någon, eller kanske naturlig anledning, rätt mycket följare som har Brynäs som favoritklubb. Och jag får väl hålla med där om att det är gnälligt många gånger. Samtidigt så tycker jag det, oavsett om det gäller Brynäs, Djurgården, Luleå, Färjestad, skulle jag också vilja räkna in det. Jag tycker det underbart att det är ett engagemang runt klubbarna. Visst, det kan slå över någon gång ibland, men hellre det. Men tänk att vara en klubb där ingen riktigt bryr sig.
Mm. Jag skulle påstå,
det är min mardröm.
Jag skulle påstå att Växjö har inte så många som är jätteengagerade. Vad man än skriver eller vad som tycks eller vad som händer om Växjö, så tycker jag aldrig att det blir någon typ av bass runt det hela.
Jag vet inte om Växjö är sämre än någon annan, men det finns väl ett gäng
lag HV, där. Vet
som,
du,
ja, Linköping då, blir det sånt drag? Nej, Linköping, Växjö, blir det runt Mora. Alltså det, du
Växjö,
har ju ett
Linköping,
gäng.
Mora,
ja,
är väl de?
Ja, Örebro är väl kanske, ja, men Örebro har vi väl lite grann där. Ja. Vår kollega, eller för detta kollega Åkesson och de här är ju ganska heta på Twitter där. Så att, ja, men, nej, men det skiftar väl lite grann, och sen vet jag inte om man har lite olika grupper i sitt flöde också, att man har mer av den ena gruppen, att det märks tydligare där, eller om det är något, men... Men jag tycker att det är 4-5 lag som har ett större engagemang på gott och ont runt vad som händer i NTS lag.
Sen får man ge eloge till Luleås fans. De har ju några som är väldigt kreativa och gör lite roliga giffar och bilder, har roliga formuleringar och så vidare.
Ja, jag har haft så mycket roligt.
Man hoppas bara att det inte går överstyr, att det, säga, att
det, nej,
blir
det får man ju hålla
hot eller hat mot matchledare.
Men norrbottningar är i grund och botten vettigt folk, så det känner inte så. Men, utan det kan vara lite mer så där svajigt ibland med vissa Stockholmslag, kan jag tycka, när man får mejl och sånt, att det kan gå till lite överdrifter. Det har jag aldrig upplevt så från Luleå, utan det är väl mer kanske att man skriker ut sin frustration ungefär lite grann mot makten.
Jag har faktiskt varit uppe på en match där, jag säger bara i norr nu så att säga, och då var jag på arenan tidigt, och då kom det fram en supporter och skulle räkna hur många fingrar jag hade.
Oj.
Ja. Då hade han hört, det var han,
han bara druckit vatten också,
att jag hade 6 fingrar, det vill säga okay, att jag var någon typ av missbildad person. Men det är också ett
ja, det är viktigt att vara ute på arenan och slå hål på de där myterna.
Ja, som vill se själv.
Men kan ni tänka dig, jag står här på läktaren i den här arenan, ska inte säga.
Den har du aldrig berättat för mig.
Och så kommer fram en person, och jag tror liksom vi ska säga hej, och jag känner ju inte igen honom, så säga. Och så bara räkna hur många fingrar jag hade.
Ja. Det kanske var sån här härskarteknik.
Jag vet inte. Jag visste ju inte att det fanns personer som hade 6 fingrar, men det kanske finns att säga någonstans i alla fall. Mm. Så att, och det är väl också en typ av engagemang, att att han var så påslagen i hela hockeyn så att han kunde gå fram till en journalist och kolla hur många fingrar den har. Det är ju också på något sätt liksom, nu gick väl det, jag var ju lite orolig där, vad sker sen så att säga. Och vi hade ju också någon incident där i någon arena när en lokaljournalist gick framför en supportergrupp, och han blev väl, fick ju massa skit på sig och papper och muggar och allting, och han valde väl anmäla det här vidare så att säga, och då vart det att de gjorde om hur journalister gick i hallen bara för att liksom göra en säker arbetsmiljö.
Mm. Vad säger man?
Var det värst för du varit med om Tellan med en motståndar supportergruppering eller din egen gruppering? När har du känt att det har känslorna som vi älskar gått överstyr?
Man har väl fått en och annan öl över sig. Jag kommer ihåg när vi spelade i gamla Karlstad arena där.
Färjestad ishall,
precis. Var det lite trängre liksom, när man skulle gå ut, och då haglade det alltid ner saker. Man fick lite ölsmak.
Slängde de inte in sittdynorna där också?
Men det gjorde man ju på de flesta arenor förr i tiden. Ja. Det var så här klassiskt, man tänker tillbaka till alla slängde in sittdynorna med den här klassiska hymnen i slutet av matcherna.
Ja,
får lägga in den här nu. Va?
Det där med sittdynor måste ju vara farligt för er. Nu hade ju du hade ju helvisir och allting, men jag kan tänka på något. Ja,
men så hårda är väl inte de. Jag tänker på
lite kanter kanske i alla fall.
Mynt i ögat möjligtvis.
Mynt har man ju fått kastat på sig liksom.
Men grejer. Sånt där var värre förr. Det var länge sedan man såg en snusdosa på isen.
Det är ingen som har pengar längre. Det går inte att skicka swish någon i huvudet.
Nej, ingen snus heller längre. Det är en portion nu, va?
Ja.
Men du fick en öl, alltså nu satt i båset eller
nej, det kom ju kastande som man skulle gå in i liksom, i själva liksom omklädningsrummet, så kom det kastande rakt över liksom.
Svarade du någonting då, eller gjorde du som Kennedy och fångade den, eller hur?
Nej, jag hade inte samma teknik som Kennedy. Nej, det där var klockrent.
Ja, underbart. Vi går vidare i programmet, och vi stannar väl till i din hemkommun Abris, Brynäs. Vad är det som händer? Det känns som att man har rensat ut precis allt som har att göra med för detta sportchefen Stefan Bengtsén. Vad var det som skedde för några dagar sedan uppe i Gävle?
Ja, jag tror att du syftar på att vi berättade att Brynäs bytte målvaktstränare från Anders Palm då, som kom för ett år sedan och skrev ett treårskontrakt, till Kristoffer Heino Lindberg, en gammal SHL-profil målvakt där som nu ska satsa på en karriär som målvaktstränare.
Och varför sitter vi och pratar om en målvaktstränare i Brynäs då?
Ja.
Den viktigaste tränaren i laget.
Är det så eller?
Det är väl alltid.
Vad är en bra målvaktstränare att tala om?
En bra målvaktstränare är ett bollplank för en målvakt.
Du menar lite mentalt?
Ja, precis. Och såna grejer. Speciellt på seniornivå. Sen måste ju den här målvaktstränaren även vara väldigt engagerad i juniorverksamheten. Och det är väl det. Och jag förstod det som det har brustit lite grann med Palm då, i Gävle.
Är det ett bra beslut då, av Brynäs det här, Abris?
Jag måste svara att jag inte vet på den frågan riktigt. Jag kan ju konstatera att sedan Magnus Sundqvist tog över Brynäs så har ju Brynäs målvakter bäst räddningsprocent av alla lag i hela SHL. 92-96 räknar jag ut. Jaha. Att de har...
Men HV måste ju ligga oerhört högt på det här.
Ja, men Brynäs ligger rätt där i alla fall. De har bäst räddningsprocent av alla. Och det tyder väl ändå på att Anders Palm har gjort någonting bra. Sen, som Tellan var inne på, det är en helhetslösning med juniorer och annat också där. Och om nu Brynäs inte anser att det har fungerat så har de ju sin fulla rätt att bryta. Det jag vill komma till är att jag tycker om det här med kontinuitet, och jag tycker att det här med icke-kontinuitet ställer till det väldigt mycket. När Stefan Bengtsén tog över Brynäs så var han missnöjd med i princip allt som Micke Sundlöv hade plockat ihop i det där laget och skulle göra om rätt rejält där. Och nu har han gjort om och nu får han försvinna, och då ska man göra om igen och plocka bort allt som Stefan Bengtsén har tagit in, för då är man inte nöjd med det. Och jag menar att här tappar man ju fart i det man vill göra. Jag tycker att man tappar 1-2 år varje gång man gör den här typen av grejer, och det är det som är problemet. Vi har ju kollegor och allt möjligt som tycker att man ska sparka allt och alla fort inte går bra. Och att det löser ju problemet och så går det bra liksom den säsongen. Jag hävdar ju att det skadar en klubb enormt mycket när man hela tiden byter ut personal på viktiga positioner, för att man tappar fart, man tappar mark i det man vill genomföra på lång sikt. Och det här är ytterligare ett sånt exempel, tycker jag.
Men det blir lite dagisnivå, eller? Ja, du tog in din kille, då ska jag ta bra och göra av man. Det är lite så här liksom...
Ja, det är klart att man inte utåt sett går in och säger att det är därför, utan man håller väl ändå på. Bengtsén gick väl ut och sa öppet att han var missnöjd med Sundlövs lagbygge, men jag tror inte att de motiverar Palms sparkning med att det är Bengtséns kille. Men det är klart att det finns en sån aspekt i det. Det är ju inte konstigt. Det är ju bara att titta, det är värvningar som har försvunnit också, det är tränare som har försvunnit som Bengtsén har tillsatt och så vidare. Och så vidare. Så att det är klart att det är en uppstädning, och man har inte varit riktigt nöjd med det Stefan Bengtsén har stått och fört in i klubben då, utan nu ska man tillbaka dit man var innan han kom in.
Jag kan tycka att det är ganska elakt mot Anders Palm också. Det var alltså 8 månader sedan som jag läser pressmeddelandet här på Brynäsif.se. Och han får chansen 8 månader. Han hinner knappt bli varm i kläderna, och sen bara är han utkickad. Jag tycker det är taskigt mot honom. Jag tycker inte han fick någon chans att bevisa någonting. För beslutet har ju inte tagits för 3 dagar sedan när du avslöjade det här, Abris. Utan beslutet togs ju säkert kanske för en månad sedan. Eftersom han redan nu har rekryterat en ny målvaktstränare också. Hur gick det till när du fick de här uppgifterna? Kan du avslöja någonting för våra lyssnare?
Nej, jag försöker hålla mig undan det där. Det blir bara, man bara målar in sig i hörn. Utan det kan väl säga att man det är som jag sagt tidigare. Man
vänder på stenar och ringer.
Ringa, stena. Det är ju så det ligger till. Och det är inga annorlunda här egentligen. Det var ingen sparv som kom flygande, utan det var väl... Det är oftast är man ute på jakt efter någonting annat, och sen springer man över någonting om man pratar mycket med människor och ringer mycket och så. Så att vi kan väl... Nej, säga så ungefär.
Men det som är intressant med Heino är ju också att han liksom egentligen inte haft något lag innan heller, utan han hade varit där borta i Nashville, deras juniorlag där som de hade, och kört, han skulle spela in lite musik eller vad det var, så körde han en målvaktsträning några gånger i veckan som du berättade här innan, Abris. Så att det är ju en intressant värvning. Han har ju vad jag har sett när han är med på Björn Bjurling och deras camper, att han har ett väldigt engagemang när det gäller yngre målvakt. Han är väldigt liksom intensiv och såna här grejer, så att det har väl spridit av sig den energin på alla juniorer och på A-lagsmålvakterna.
Hur påverkar det laget nu då när en vän i omklädningsrummet får veta redan nu att han får inte vara kvar? Hur påverkar det hans engagemang mot målvakterna, Rautio och Joakim Eriksson?
Ja, det här är ju ett dilemma som många spelare har också, att man gör sådana här grejer. Jag kan ju tycka liksom att man borde vara noggrannare med när man signar spelare och sådana grejer, att man inte får göra det inför ett visst datum liksom, bara för att få det här. Men jag kan tänka mig, nu vet inte jag hans familjesituation, men det är klart det är tufft för honom. Samtidigt som han vill göra ett bra professionellt jobb, så han kan få ett nytt jobb någon annanstans liksom. Men det är ju ännu tuffare för han, för de här målvaktstränarna känner ju inte likadana pengar som utespelarna gör.
En sak som jag funderar på lite grann är en assisterande tränare exempelvis skulle ju aldrig vara assisterande tränare på alla lag i en förening. Det skulle han ju aldrig hinna med.
Mm.
Hur funkar för målvaktstränare? För han ska ju vara då ansvarig för A-lag, J20, J18, U16. Så hinner man med? Är det lättare det som målvaktstränare? För jag misstänker väl att man är lika passionerat, helhjärtat med på som målvaktstränare som man är som en assisterande tränare. Men vi skulle aldrig drömma om att sätta en assisterande tränare i 4 olika roller.
Nej, det är klart. Det är klart att det blir svårare. För jag menar, hans huvudjobb är att hålla koll på A-lagsmålvakterna. På den. Men sen gäller det att ha bra målvaktstränare så att de pratar under samma linje liksom, på juniorsidan också. Det gäller att ha lika bra där. Och då kan jag tänka mig att som målvaktstränare då på högre nivå så vill man gärna plocka in kanske sina killar också på de andra så man pratar samma språk. Så skulle jag ha gjort i alla fall om man var huvudansvarig för målvaktsgruppen i alla fall.
Det är ju hårt tryck på att SHL-målvakterna i den klubben man är måste leverera. Jag måste tänka att man måste lägga väldigt, väldigt mycket
tid på att det ska bli bra. Ja, men levererar en målvaktstränare då? Han kan ju inte gå in och göra målen.
Nej, det är väl när målvakterna har... Nej, men det är ett bra målvaktsspel att målvakter levererar över tid. Det är väl ett tecken på att man jobbar på rätt sätt, tycker jag i alla fall. Men
och sen är ju målvaktstränaren ska ju vara högt delaktig i rekryteringen av målvakten också. Det är ju hans ansvar, det är hans killar. Så att han tillsammans med sportchefen ska ju sätta sig ner och ta fram 3, 4, 5 olika målvakter som de vill värva liksom, till Brynäs i det här fallet. Då. Så att han ska ju bära ansvaret för just den delen.
Nu har jag inte varit aktiv i Brynäs omklädningsrum dag ut och dag in den här säsongen. Det är ju väldigt få som har sån insyn i Brynäs. Men jag har en känsla av att det handlar bara om politik. De vill ha bort allting. Nya Brynäs-familjen med Dakell, Inge, Sundlöv, ja, Sundqvist, Molin kanske kommer in där också. De vill ha bort allting som har att göra med Bengtsén att göra. De vill sätta sin egen prägel på det här laget. Mm. Jag tror det är det som fäller Palm.
Mm. Jag håller delvis med er och tyvärr så blir det ju ett tufft beslut för honom, men kanske ett bra beslut i långa loppet för Brynäs.
Vem är Sveriges bästa målvaktstränare?
Jag gillar Janne Öhman i Djurgården. Jag har ju bra koll på några andra också, men jag tycker han är duktig. Jag tycker William Ram i HV är duktig. Jag tycker min kompis Masken i Färjestad är duktig. Jag tycker att överlag så har vi väldigt bra målvaktstränare som håller väldigt hög nivå. Martini i Frölunda. Nej, det finns Holm i Skellefteå. Alltså jag tycker de flesta gör ett väldigt bra jobb faktiskt. Är det någonting som man säger att SHL inte håller någon högre klass, men just målvaktssidan skulle vi nästan kunna ta, säga nästan så att ni inte hoppar på mig, men de flesta skulle kunna göra ett bra jobb i ett landslag.
Mm. Det kan man också säga med Brynäs att det blir ju fjärde målvaktstränare nu på 1,5 år om vi räknar in Pekka, och sen hade vi Mikko som var där en halv säsong
konsult,
och, sen, ja. Och sen tog de in Palm och nu blir det alltså Heino, så att det är fyra målvaktstränare på 1,5 år.
Tycker Heino är ganska frisk namn i alla fall. Jag minns att efter en SM-guld med Färjestad så åkte jag med honom hem till Stockholm faktiskt och han, lärde känna honom lite i bilen där och En frisk fläkt i hockeysverige. Och sen valde han, alltså, han slog aldrig, han blev aldrig en riktigt bra målvakt, utan han var väl som en gedigen backup-målvakt där, fick jag en känsla av. Och sen så bara sadlade han om och ska bli rockstjärna.
Han hade sina hits där. Körde inte han glassbil ett tag också, har jag för mig.
Ja, jag tror det.
Någon sommar eller någonting.
Ja, precis. Men han måste ju ha brinn i alla fall att kunna liksom göra lite vad som helst och ganska ödmjukt eftersom han har haft många olika roller.
Men han har ju ett mål. Han gick ju ut och sa liksom att han vill till NHL liksom som målvaktstränare. Så att han har ju ett mål också. Då har man ju ett inre driv och ett brinn också för att göra det.
När vi satt och pratade om vad vi ska prata om i dagens podd så sa Abris, titta, Växjö är nia. Vad menar du med det, Abris?
Ja, Växjö, du var inne på det att det kanske inte är så stort engagemang runt Växjö. Växjö är ändå regerande mästare. Man är, trots en hel del tuffa tapp, är man tippad högt upp i tabellen. Jag har tippat dem i SM-final, jag har tippat att de ska vinna serien. Det behöver ju inte betyda att jag är ju ganska dålig tippare så, men nu ligger de nia och det pratas inte speciellt mycket om.
Men inte serien är ju så sjukt jämn. Alltså just nu när vi bandar den här podden så leder Luleå SHL 64 poäng. Växjö är nia med 56 poäng. Jag kan inte minnas. Nu kanske man är så att man tycker att varje år att den är superjämn. Tog hjälp av domarna.se här för några veckor sedan och gick igenom och kollade. Han sa att, och han kommer fram till som statistisk orakel att ser ni jämn, men den kanske inte är rekordjämn. Men är det inte nu, nu är omgång 36-37, är det inte nu vilket lag som får en formtopp nu? De blir livsfarliga framöver.
Jo, men så är det ju mycket. Vi satt ju hylla Mora här för vecka sedan. Vi satt och var lite bekymrade över Malmö. Vad händer? Mora åker på tre raka förluster och Malmö vinner tre raka matcher. Va? Så att det är ju väldigt, och som säger, vinner Växjö tre raka här nu så ser det ju betydligt bättre ut. Men man är ju lite fundersam på om det här laget räcker det verkligen till SM-guld nu. Det blir ju otroligt viktiga veckor här framöver nu. Jag tror att Evertsson måste få in en eller två spelare till för att få ordning på det här. Det är ju för trubbigt tycker jag. Både liksom kedjes, det blir lite för lite mål. Man har relativt stort puck in och man skjuter en hel del. Men jag sitter på backsidan bara. Jag tror man har två backmål nu på de 13 senaste matcherna. Det är ju, man får ingen hjälp därifrån heller, va? Och sen har man ett försvarsspel, en räddningsprocent också som är väldigt låg. När man tittar på den här berömda PDO:n så är ju Växjö en katastrof liksom där med både effektiviteten i målskyttet och räddningsprocenten. Och
men om det släpper, om effektiviteten kommer.
Jo, men det är mycket. Alltså, men det enda som special teams är rätt dåligt också. Så där. Det är ungefär, det ligger på nivå ungefär där man ligger. Så att då har man legat där så länge så är det väl inget som är givet att det bara helt plötsligt kommer att släppa. Och det här laget är ju inte i närheten av det laget man hade förra året. Och man måste få igång fler spelare som producerar det. Så enkelt är det.
Men de har ju, som du säger, de har gjort 82 mål. Liksom. Jag tror att det är Brynäs som är sämre i den kategorin. Liksom, och det
jag tänker på med Växjö är att när man spelar så upplevs de ju som lite runda. Det är ju inte det här liksom raka, aggressiva. Liksom. Det här, man balanserar ju på en gräns där det har varit otroligt effektivt det sättet man har spelat på. Men nu känns det som att man ligger lite på fel sida om den gränsen. Att det blir just lite för runt, lite för mycket kanske på utsidan. Inte, man får inget tryck i grejerna och det kan ju handla om att man saknar de spelartyperna, att man har liksom ingen Elias Pettersson, Robert Rosén, att det är för tufft att ersätta dem. Att det, jag är inte alls säker på att det går att hitta den typen av spelare de behöver ha heller den här tiden på året. Så att vi får se det, men jag tycker att det är mycket som behöver bli bättre där för att man ska på allvar vara ett guldhot tycker jag. Ja.
Kan det vara så att de börjar tröttna lite grann på rösten i omklädningsrummet också? Vad tror ni?
Fast det är nya
Sam
spelare.
Är duktig. Ja. Ja. Sam är ju sjukt duktig, men jag tänker på liksom de som har varit där ett tag. Det kan ju bli jävligt enformigt att höra samma grej om dag ut och dag in och sådana grejer.
Men vad innebär det? Att man inte taggar till ordentligt eller att det bara går in här och
det blir lite
där?
Slentrian liksom kan det bli. Om man får höra samma röst hela tiden och blir samma liksom hot och det är samma liksom upplägg hela tiden och sådana. Jag vet ju att Sam är otroligt skicklig, så jag har inte med det. Det här är bara en frågeställning som man slänger ut här i rummet också. Kan det vara en sån grej liksom, att man kör fast liksom, man får inte de här extra procenten i motivationen?
Jag tror väl inte att Hallam och Evertsson, att det är någon sån där myspysmiljö heller som är så rolig. Jag tror inte att de här vinnande organisationerna, att det är så himla mysigt där jämt och så. Jag tror inte det ska vara det heller. Det är väl klart att jag tror Evertsson är skitförbannad, om jag ska vara helt ärlig, på att det inte fungerar riktigt nu. Och de kraven har de hela tiden, så han kommer nog att göra allt nu för att liksom försöka få till det här laget så att det verkligen kan vara med och slåss om SM-guldet.
Det är 7 olika nationaliteter i Växjö.
Ja, det har man ju hanterat bra förut, så det ska ju inte vara något problem. Men det är lite för många spelare som inte, Ortega har inte liksom gått.
Han är nere i tredje kedjan nu.
Det händer ju absolut ingenting. Han var ju Tre Kronor forward för några år sedan och var en ganska bra målskytt i Skellefteå. Gör ju ingenting. Burström har ju inte blivit, har ju inte alls blivit den backvärmningen som man hade hoppats på. Där är det jätteproblem. Man har Joel Persson i princip idag som kan göra poäng framåt. Det är det enda man har, så att samtidigt, jag säger det igen, att visst, det går fort i den här tabellen och man har ju ett spel som ändå är bra, som ändå ska kunna ge utdelning.
Ja, man har ju ett försvar som funkar. Och det
har funkat i alla fall. Det tycker jag att det har blivit lite.
Man brukar
lite
ju säga att ett bra försvar vinner bucklor.
Ja, och Växjö som går in liksom, som underdog i ett slutspel, det är klart att det laget vill man definitivt inte ställas mot i en kvartsfinal. Så är det.
Men det försöker komma till när vi pratar om att Växjö ligger nia. Men som sagt, det är ju bara 8 poäng upp till första platsen. Ja. 6 poäng upp till andra platsen. Är SHL den här säsongen jämnbra eller jämndåligt, Hellqvist?
Ja, det har vi varit inne på tidigare. Jag gillar ju liksom när det är lite jämnt, det kan svänga nu. Det var som vi är inne på, Malmö vinner 3, men det var en back-to-back-möte med Djurgården, 2 matcher, 6 poäng, så är det helt svistat om liksom. Det kan ju bli samma här med Växjö också, så att det är klart att de bästa spelarna sticker ifrån SHL, men målvaktsmässigt tycker jag vi håller extrem hög klass. Sen kan man ju önska sig kanske lite mer i offensivt.
Ja,
jag tycker ju Frölunda, eller Skellefteå ska jag väl börja säga. Skellefteå och Frölunda till viss del, Växjö har ju varit grymt bra under flera år tidigare. Jag tycker inte vi har riktigt den typen av lag i år, utan de absolut bästa har blivit lite sämre. Och det tycker jag har gjort att det har blivit en jämnare serie.
Det laget som jag är så förvånad över, det är Frölunda som jag tycker liksom går bort sig lite ibland. Och ändå ligger de 3, 2 poäng från topplagen. Det finns som att i år kan man förlora matcher eller göra bort sig, men ändå ser man med toppen.
Det som är med Frölunda också, att de har ju varit extremt starkt hemmalag under väldigt lång tid och många år, men i år har inte riktigt fått ihop det. Det är ju ett orosmoment när man kommer in till slutspel, när man ligger så högt upp som man gör liksom. Det ställs ju höga krav i den organisationen också, så att nej, de måste få igång sitt hemmaspel och utnyttja sin fanatiska härliga publik som de har i Skandinavien.
Om vi bortser vad jag sagt tidigare i alla tips, alla paneler, alla förfrågningar från andra mediebolag eller som vi har sagt tidigare. Om vi börjar om från noll nu, vilket lag tror ni vinner SM-guld?
Men får man välja om nu?
Man får välja om nu. Det är sådana spelregler.
Varför du hade Ortega som skyttekung?
Precis. Nu får vi välja om så att säga. Liksom då. Att, om vi bara resetter allting, just nu, känslan, er hockeykunskap, vilket lag vinner SM-guld?
Djurgården. Jag håller fast vid mitt grundtips.
Du behöver inte sätta det på en pedestal. Jag vill inte byta heller.
Jag vill ge mig ett bättre alternativ. Jag står för det 100% och de möter Växjö i finalen.
Okej. Okay. Vad baserar du det på?
Jag tycker att det är de två lagen som på olika sätt är bäst rustad för att gå långt i slutspel.
Ja.
Jag vet inte om jag ska utveckla det mer än så.
Nej, men du var ju lite kritisk mot Växjö att de inte fick...
Ja. Jag tror att man kommer att plocka
Djurgården,
in
Växjö, Djurgården vinner SM-guld, säger Hans Abrahamsson.
Ja, absolut.
Tellqvist?
Jag håller fast med mitt bud också på HV. Jag tror att de har börjat ticka igång rejält sen i början. Tror jag det är bäst poängsnitt, tror jag, sen de hade den svackan och bytte tränare.
HVs tränarbyte skojar man inte bort.
Nej, det gör man inte.
Vilka möter de i SM-final då?
Jag tror det blir Djurgården.
Okej.
Okay. HV-Djurgården.
En repris här på den klassiska finalen, var det 2011 där, ja.
Nu är det din tur
Nu ska du vända kappen. Vilka hade du tidigare?
Tredje eller fjärde tror jag. Han tror han ändrar en gång redan.
Alltså jag har ju alltid haft en känsla hela säsongen. Och det är att Växjö och Frölunda gör upp om det här. Växjö imponerar inte på mig. Jag tycker inte att, jag känner mig inte trygg när jag ser dem spela. Jag tycker att de inte funkar i så bra i powerplay. Jag har ju också målat in med det här med att jag har alltid tyckt att de har Sveriges bästa sportchef som löser biffen på något sätt. Som fixar nya spelare och så vidare. Men nu har ju inte Ortega och Juntelar, de här nyförvärven hittills, har ju inte slagit väl ut. Så det gör mig lite osäker. Så jag tänker faktiskt köra sarg ut och inte säga något lag. Tänker faktiskt inte säga vilka jag tror. Jag vet inte just nu. Jag har inte. Men jag kan inte säga något lag, för jag tycker att det är så jämnt. Jag får ingen liksom wow-känsla när jag ser något lag. Jag vet att Luleå leder serien och gör det väldigt bra, men de åker ändå ner till Rögle och förlorar exempelvis. Så hade de varit den här riktiga utmanaren som jag tycker att det här är laget som gäller, så hade man ställt bort Rögle i lördags, men det gör man inte. Och Frölunda, som man tycker oj, vilket intressant lag de har, de förlorar med 1-6 hemma mot Djurgården. Det ska man inte heller göra om man har ordning på grejerna, ska man utmana dem om Lemat. Jag skulle kunna färgas, de har många skador, osäkert hela tiden. De värvar Kristoffer Bengtsson från Rögle, som kan vara säkert en bra värvning då, få lite fart kanske där, men det finns inget lag som hittills tagit stafettpinn och säger att vi är det laget som verkligen kommer kunna utmana om Le Mat. Jag känner så i alla fall.
Sen måste jag väl bara få hylla Tellans för detta parhästa Reideborn i Djurgården, som jag tycker städer undan otroligt mycket av liksom Djurgårdens brister i försvarsspelet. Jag satt och kollade andra perioden där mot Frölunda, och jag menar, det var ju nästan så att Frölunda hade kunnat gjort 4-0 i den perioden. Alltså. Men han gör de här viktiga räddningarna hela tiden, tycker jag. Jag har sett honom mot Brynäs och matcher upp. Men han Jag tycker han gör en otrolig säsong. Jag tycker man var mycket snack om honom förra året, men jag skulle vilja säga att han är bättre i år än han var förra året.
Adams styrka är att han suger ihop, bringar returer heller.
Nej, och liksom gör de här räddningarna verkligen när de behöver dem. Man känner att oj, den där räddningen var viktig. Det där var liksom, det hade kunnat vänt matchen, eller där hade de kunnat fått den där starten, motståndarna som hade kunnat liksom gett dem mer energi. Då räddar han det 9 gånger av 10.
Mm. Jag håller med. Första 5 minuterna i andra perioden när Frölunda kommer ut, då har han 2-3 riktiga som lätt kunde ha varit 5-2 och 5-3.
Jag förstår det. 5-2 och 5-3 där och fått energin i Skandinavium där. Och
publiken kommer tillbaka. Ja. Mm. Medan tvärtom då, Frölunda är tvärtom där. De släpper till väldigt mycket i slottet och målvakterna inte gör riktigt de här viktiga räddningarna. Nej. Så att, nej. Så är det. Men vilka hade du tidigare? Sa du Växjö tidigare?
Växjö och Frölunda har haft som de lager som... Det finns ju två frågor.
Men du kör helgardering på allt,
eller? Nej, men man kan ju också ställa så här fråga. Vilket lag vinner SHL och vilket lag vinner SM-guld?
Ja, SM-guld.
Jag har varit inne på att Växjö vinner SHL och att Djurgården vinner... Djurgården och Frölunda har väl nämnt som guldvinnare. Men just nu, jag ser inget lag som kliver fram. Jag gör inte det.
Jag vet inte om vi har Marcus Linde på tråden.
Kan det vara så, eller?
Ja, det är det. Ska vi ta med honom?
Ja, men det gör vi.
Hej, Marcus!
Hej!
Hej!
Jag satt i
möte
här.
Kan
jag ringa upp
dig? Ja. Ja, Thomas Ros tar över här.
Ja, vi sitter ju här och poddar. Jag och Hans Abrahamsson och Mikael Tellqvist. Vi har precis avverkat en diskussion om Luleås bortdämda mål i helgen. Och då tänkte vi kunna hjälpa våra lyssnare med att berätta varför blev det bortdömt.
När vi var nere i Ängelholm i lördags och dömde så noterade jag att pucken gick via ben in på isen. Jag pekar mål för att jag såg ingen anledning att döma bort det direkt. Vi gick in och ringde till situationsrummet. Jag fick även se bilder. Och där och då tar vi beslutet att vi har en framåtgående rörelse på benet. Och en medveten handling från Luleåspelaren. Där avdömer vi bort målet för spark. När vi har suttit och tittat på bilderna efteråt så kan jag först konstatera att för att man ska döma bort ett mål för spark så ska pucken ta på skridskon. Det vi kan bedöma när pucken tar på övriga kroppen och in i mål, då är det avsikten som vi ska bedöma. Och när jag har suttit och rullat de här bilderna i princip hela söndagen så kan jag också inse att det är väldigt svårt för han att ha någon avsikt med den när pucken tar på benet här. Så hade jag fått göra om det här, jag har även vädrat det med mina kollegor och vad de tycker och så vidare, så hade vi godkänt det här målet. Jag tycker att jag tar ett felbeslut helt enkelt på lördagen, så att det här ska vara ett mål enligt mig.
Hur många beslut fattar en domare under en vanlig SHL-match?
Jag har ju sett några siffror på det där. Det är ju väldigt många beslut. Dels är det ju beslut bedömningar i spelet och sen tar man ju beslut vilken åkriktning man ska köra för att se situationerna bäst eller komma undan från spelet och pucken. Så att man tar ju beslut i princip hela tiden i sitt huvud. Så är det ju.
Ja.
Och som tur är blir de flesta rätt, men ibland blir det fel och det grämer mig jättemycket. Det är det värsta. Det är som att det kan nog jämföras med en spelare som slår en indianare och gör så att hans lag förlorar. Ungefär den känslan har en domare när man tar ett sånt här viktigt felbeslut. Det är jätteirriterande och man sitter och analyserar det i timmar och undrar varför det blev fel helt enkelt.
Vad var din känsla på isen då? Dömde du mål först eller vad gjorde du?
Ja, när man dömer mål först, jag ser att den tar via kropp och in på något sätt. Och jag behöver ju signalera någonting vid det tillfället, antingen mål eller ej mål. Och där och då har jag ju ingen anledning att döma bort målet. Så då pekar jag ju mål. Sen ringer de för situationsrummet. Jag hade ju gått in och ringt ändå, även om inte de hade ringt ner till mig. Och jag och situationsrummet är överens om att det här målet ska tas bort. Men vi kan konstatera efterhand att det borde ha blivit mål.
Var det ett gemensamt beslut från dig och situationsrummet? Kan man säga så? För det har ju förändrats lite det där vem som tar beslutet. Berätta lite grann där hur ni...
Jag är ansvarig för beslutet som fastställs. Så att, sen har vi oftast ett resonemang i de här kniviga situationerna. Men det här beslutet togs i samråd med situationsrummet. Och vi var överens där och då.
Ja, ni var överens, men det var du som hade det slutgiltiga beslutet där, så att säga.
Ja, precis. Jag tar ansvaret för beslutet. Absolut.
Vi har ju diskuterat mycket det här med videobedömning och att det första känslan ibland kan vara mycket bättre. Hur känner du som domare där? För det känns ju lite grann som att du var inne på att döma mål. Det du såg med dina ögon just där och då, var det ingenting som gjorde att du skulle döma bort det. Är det för mycket videobedömningar just nu för att det ska vara en bra miljö för domarna och för att det ska bli rätt beslut?
Jag tror inte, utan jag tror att fokus blir ju på de här situationerna där det är diskutabelt, eller det kanske rent av som nu har blivit fel. Men i de allra flesta fall så är ju videobedömningen en hjälp för oss, och det gör att vi kan fatta rätt beslut. Så att jag tycker inte att det är för mycket videobedömningar, utan det, till de allra största fall är det en hjälp för oss och någonting positivt.
Har du ringt till Luleå och berättat att du har tänkt om, eller att du, ja, bara på något sätt blotta halsen och säga att ja, här blir det fel, jag ber om ursäkt?
Ja, men via min chef, då han har ju kommunicerat med Luleå. Så att jag har inte personligen varit i kontakt med Luleå, men min chef har varit det, och jag har ju varit i kontakt med min chef, så att säga.
Men så tänk vad underbart att man ändå kan erkänna sina fel och brister, att man inte är perfekt.
Jo, men jag tror, alltså, det är så att många har den här bilden av oss domare att vi lever i en skyddad verkstad, det får man ju ofta höra. Men så är det inte, utan om jag tar ett beslut så svarar jag gärna på frågor kring det. Antingen kan jag berätta för er varför jag gjorde rätt, eller så kan jag berätta för er att det blev fel och varför det blev fel. Så att vi har väldigt sällan någonting att dölja. Det tror jag är en förutfattad mening som många har. Men vi berättar gärna om våra beslut, oavsett om de är bra eller dåliga.
Om vi ska utbilda våra lyssnare nu då. Om pucken hade tagit på Isaks skena, hade det blivit mål då?
Då hade vi kunnat döma bort det definitivt, för att då spelar inte intentionen någon roll, utan då är det ju om vi har en rörelse framåt, alltså en sparkrörelse eller en pendlande rörelse. Och här förs ju benet framåt. Mm. Och om man då för benet framåt mot pucken och skjuter in den i mål, så att säga, då spelar det ingen roll vilken intention han har. Men övriga kroppen, så är det intentionen som räknas.
Ja.
Och sen det sägs ju självt att en intention är ju såklart jättesvår att bedöma. Det vet ju oftast bara spelarna själv egentligen.
Ja.
Till 100%.
Det är en diskussion här efter det här som skedde, att Luleå har mer otur med beslut och domslut än andra lag har. Håller du med om den bilden?
Det är ingenting som jag har noterat, men om det sker ett antal, eller som nu har en felbedömning och de kanske har haft någon 50-50 emot sig, så är det väl klart att de uppfattar det som det. Men det är ingenting som jag har noterat eller tror. I så fall skulle det väl vara slumpen då. Mm. Att de har otur.
Jättestort av dig att vara med här, och jag köper din förklaring. Vi gör alla misstag, och tack så mycket, och ha en bra dag.
Ja, tack för att jag fick förklara. Tack, tack. Hej då.
Ja, men det var väl bra i alla fall. Jag tycker att det är ju så man ska göra ut, och bara berätta att det har blivit fel. Liksom. Det är ju det bästa, kan jag tycka.
Ja, det är klockrent. Alltså, man går in och talar om verkligen att det är som det är. Liksom. För att det är ju mänskligt att fela. Och det, jag menar, domarna har ju rätt att göra fel också. Och sen blir det tydligare. Det är som målvaktsspel, det är tydligare när en domare, målvakt eller någon annan gör fel. Liksom. Det syns så mycket mera. Sen är det ju tråkigt. Det är väl att det blir som det blir, men det här förklaringen får väl alla Luleå-fans och alla köpa, liksom, att det blir ett galet, liksom. Sen är det ju konstigt när man väl går in, kan jag tycka, när de verkligen får se bilderna efterhand, att de inte kan ta beslut där och då. Det tycker jag väl kanske är lite konstigt.
Ja, för det innebär att situationsrummet plus en domare har tillsammans i alla fall, det kanske fyra ögon eller med sex ögon som inte varit liksom riktigt vid sin sans där, eller haft riktigt gjort en korrekt bedömning.
Nej, och då har de ändå tid att gå ner och sakta ner, alltså själva momentet på filmen och alltihop också. Så att, men det är bra att han går ut och talar om att det varit fel. Det tycker jag är...
Jag tycker också att det här är nu bevis på att låt domarna döma lite på isen.
Mm.
Samtidigt också när alla reprisbilder bara ångar på, bara överröt för oss. Om det går så snabbt där ute att man inte hinner med att se att det var en sparkrörelse, ja, det kan ju bli katastrof i en sjunde avgörande SM-final också. Jag är lite dubbelsidig där, så jag vet 17 hur vi ska lösa det på smart sätt. Jag skulle vilja att domarna dömde mer på isen, samtidigt också om nu videobilder avgör att det är något felaktigt domslut som han hade kunnat fånga upp efteråt, så är det ju tragiskt.
Ja, nej, det är väl som man säger också att det är ju väldigt många domslut som tas rätt via situationsrum och domare som inte blir diskussioner runt om. Som det blir är ju de här som är tveksamma eller direkt felaktiga. Och det är ju trots allt en ganska liten del av dem. Så att, men jag är också splittrad i det där. Men jag vet inte hur vi ska backa bandet riktigt. Jag vet inte hur vi ska liksom sluta visa giffar, hur vi ska hur Simon inte ska visa rätt bilder som de har och sånt. Det är tufft, men lite färre situationer tycker jag som man ändå videogranskar. Gå lite mera på, vi har två skickliga huvuddomare förhoppningsvis på isen och låt dem ta besluten ihop med sina domarkollegor, linjedomarna där.
Då är det dags för quiz nummer 7 i ordningen. Och om jag har nu fått ordning på allting så är det alltså 4-2 till Hans Abrahamsson.
Ja, chef Larsson smög förbi er utanför så att du måste få ordning på reglerna där. Jag vet inte vad han
syftar
på.
Ja, och vi ska uppdatera reglerna. Vi går helt på spåret just nu. Och då är det ju så att skulle då Hans Abrahamsson och Mikael Tellqvist svara på samma nivå, eller fel, det får ni inte ens göra, utan har Abris dragit i sin livlina eller skickat sitt sms som vi gör här med rätt svar, eller vad man upplever i rätt svar, då får den andra tävlanden inte svara på samma nivå, utan då är det alltså nästa han får den nivån som kommer under, den får han möjlighet att få poäng på. Så det är bara en ska få 5 poäng, en ska få 4 poäng och hela vägen ner till 1 poäng. Idag är Hans Abrahamsson favorit, kan jag säga.
Oj.
Om jag känner er så att säga som hockeykunnare.
Ja, då är det någon från före då. Före världskriget.
Någon gammal rackare.
Ska vi köra?
Ja.
5 poäng. Denna 35-åring riskerade att bli avstängd från all hockey under en längre tid när han skrev kontrakt med AHL 2005. Oj, nu vart kapten Haddock stressad här.
Det är jag som är kapten Haddock.
Precis. Vi har fått ett svar från Hans Abrahamsson och det innebär... Har du tänkt svara eller?
Ja, faktiskt.
Då är jag oerhört missnöjd med mig själv, för då har jag alltså gjort det för lätt.
Det jag inte förstår med mitt svar är att det skulle vara lättare för mig, för det här känns ju faktiskt att det skulle vara lättare för Tellan, så jag kanske har fel.
Ja, fast jag tror den här spelaren, att Tellqvist har borta NHL under hans storhet, eller borta ett tag i alla fall. Mm. Ja, 4 poäng. Var med i OS i vintras för Tre Kronor.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Vi har fått ett svar från Tellqvist på 4-poängsnivån.
Det där borde ju varit en 5-poängsfråga. Var det så? Tvärtom, eller?
Ja, vi kan göra om. Jag kan rata mig själv som quizförfattare här. Men vi fortsätter ju, för det är inte bara ni som ska tävla, utan det är de här som lyssnar som ska få en chans att hänga med. Jag har fått korrekt svar från båda två. Och det innebär att jag la mig på för lätt nivå. Men strunt samma, vi går vidare. 3 poäng. Har testat lyckan NHL vid 3 tillfällen utan att lyckas. Och eftersom det inte är er som jag ställer frågorna till nu, så om jag minns rätt så är det Colorado, St. Louis och Columbus som den här spelaren har tillhört organisationen, men aldrig slagit igenom ordentligt. 2 poäng. Fick guldhjälmen i våras, och det är faktiskt hans 3:e guldhjälm genom tiderna. 1 poäng. Denna Joakim leder Skellefteå SHL och kallas ofta för Sveriges bästa hockeyspelare. Ja, vad var det som gjorde att du tog det på 5-poängsnivån här, Abis? Du hade ju helt rätt, Joakim Lindström då.
Ja, det var det här med att han blev ju avstängd.
Du minns
där
det alltså?
Ja, och jag tror att du har varit involverad i den
här affären.
Jag
skrev
stark, ja. Det vet jag att vi har pratat om. Och då tänkte jag, då var det lite grann att det här, och att jag vet att det satt ganska starka spår i dig när du gjorde den här grejen. Så att det var så det var. Men det var nog inte för lätt, det var nog mer bara att ibland studsade rätt.
Ja, och om vi backar bandet så var det alltså så att det var här under lockout-säsongen 04-05 som NHL-spelarna bara öste in till SHL. De som kanske skulle ha spelat en andra kedja eller andra backpar blev ju ratade till en fjärde kedja eller fick sitta. Trupperna blev ju liksom, var ju liksom 30 personer i trupperna, för man hade ju startat med en trupp och sen fylldes det på med massa NHL-spelare. Vad gjorde du under lockouten, Tellan?
Jag spelade borta.
Du valde att vara kvar där borta. Mm. Djurgården fick ju hem två målvakter bland annat. Mm.
Men visst har ni spelat ihop, du och Jocke?
Jajamän.
Ja, så han måste ha varit i Phoenix.
Arizona.
Ja. Okej, okay, han var i Phoenix också. Ja. Alltså.
Det var det jag tyckte också, för därför Arizona, kändes det som Columbus att det var Tellan-fråga med.
Ja, jag tänkte med som en inhemsk spelare och så vidare. Så att säga, liksom då. Men då var ju så att han var ju i Modo. Modos organisation, och de fick ju hem, men det var Foppa och Heinot och allting till det laget. Så han fick ju inte spela Jocke Lindström. Och efter transfer deadline, alltså om det var 31 januari då eller om det var 15 februari, så valde han att skriva kontrakt med en AHL-klubb för att få spela hockey. Mm. Det var ju liksom så som grunden var. Men hockeyförbundet är ju ganska hårda där. Man får ju inte lämna för NHL så sent, så att säga. Det får inte, du har ju, tidigare har du svårt att göra det efter 15 augusti. Mm. Nu har ju det liksom lite förändrats lite med korttidskontrakt och så vidare. Va? Men svensk hockey vill ju stänga av honom och göra honom till kanske ettårsfall eller någonting sånt där. Liksom då. Men de lyckas inte riktigt. Kommer inte ihåg varför han blev friad. Men sen var han ju borta i Nordamerika några år och kom tillbaka och hade en fantastisk karriär i SHL. Det är ju där han har kanske blommat ut och varit som bäst. Då. Mm. Vad saknar han för lyckades i NHL?
Jocke är lite grann som, om man ska jämföra våra karriärer, vi behöver nog vara ganska trygga där vi är, har någon typ av bas liksom. Jag kommer ihåg mig själv, jag var väldigt beroende att mina lagkamrater skulle tycka om mig. Jag tror Jocke lite grann likadant det där med liksom,
att många klappar i ryggen eller så.
Nej, det tror jag inte att han behöver, men att ska trivas liksom med sin omgivning liksom, att det ställs vissa krav men ändå liksom på en bra nivå liksom. Inte det här med att bara tränare kommer in och skriker och gormar och liksom, det finns ingen liksom kontinuitet i det som man säger, utan det är bara gormas liksom rakt ut, lite som den där schweiziska tränaren, han skäller ut den där spelaren, han,
juniorlaget
ungefär, lite den liksom. Jag tror inte det passar Jocke riktigt bra liksom, utan han, och sen behöver Jocke spela mycket minuter liksom, han behöver spela första PP liksom, han är ju sådär, så att han
tycker jag ändå med hans skicklighet att han borde ha lyckats där borta och skottet och allting, men kanske haft lite otur med vilka lagarna han har hamnat i och...
Men det är enormt skickliga spelare, vi var inne på här med Garrison förra veckan liksom, att det var många som hade sågat hans skridskoåkning, men det är liksom den nivån på spelarna som är där borta går inte att jämföra med det som vi har här hemma i SHL, och det är bara att kolla på Elias Pettersson, vad han levererade i SHL och sen går han över och liksom, det är ingen som är i närheten och det är årens liksom, så att det krävs enormt mycket för att bli en toppspelare där borta och spela första PP och även andra PP.
Vi ska avrunda podden med några korta ord om den show som var i Nordamerika i San Jose i helgen. NHL har ju en jättesatsning på en All-Star-helg med en uppvisningsmatch och mycket tekniktävlingar, skillstävlingar. Ska vi ha det här jippot i svensk hockey?
Nej.
Varför inte då?
Därför vi har provat det och det funkar inte svenska.
Varför funkar inte det inte då?
Jag vet att Djurgården har haft någon så här uppvisningsmatch mot NHL-stjärnor som finns i Stockholmsregionen. Folk gillar inte matcher där det inte är på riktigt.
Vad tycker du, Abres?
Nej, ja, samtidigt tycker jag att de här matchen i sig tycker inte jag är så jäkla intressant. Däremot skulle man ju försöka göra någonting med de här andra sakerna som de har där. Med de här tekniktävlingarna, snabbhetstävlingarna och bryta lite mark där. För själva match, oavsett hur stora superstjärnor som spelar i den All-Star-matchen, tycker jag är helt ointressant, ska jag helt ärligt säga. Däremot tycker jag det är kul att titta på de här skills competition.
Jag håller med dig till fullo. Jag var på någon All-Star-match här för en 10 år sedan. De spelade om 5-5. Det var inga tacklingar. Det var så här, matchen slutade 13-10. Och det var i stort sett jubel när det var spelarpresentation, sen under matchen så var det helt tyst. Mm. Men det jag gillar nu, det jag såg i helgen här, deras skills competition med vad ny teknik kan göra. Jag menar, för 10-15 år sedan då sköt de ju på porslinstallrikar i målet. Mm. Idag så är det ju liksom teknik som liksom ser till, man kan mäta hastigheten mycket, mycket bättre, och du kan kolla även de här skott botten. Och, så att skillstävling, jag tror att skulle vi lägga ner lika mycket energi, pengar och resurser som NHL gör på att
göra. Ja, det kan vi ju inte göra.
Nej, det kan vi inte.
Men om vi lägger ner en tiondel av det i alla fall. Nej, men gör det riktigt liksom från grunden.
Det får inte bli kantigt.
Nej, men en tiondel av de pengarna är mycket pengar här. Det skulle lätt gå att funka. Det skulle vara häftigt att se liksom Joakim Nygård mot Jägaren Fjällby.
Ja, vem är
förra årets Jägaren Fjällby i alla fall.
Vem är snabbast?
Ja, alltså sådär runt. Vem skjuter hårdast? Jag tror ungarna skulle gilla det där skarpt.
Men barn. Som spelare då? Gillar man All-Star-grejer då? Eller tycker man det? Var du med på de här SHL All-Star?
Ja, det var med faktiskt.
Det var uppe i Luleå, vet jag någon.
Det första som jag var på var en i Globen.
Okay.
Jag tror att det var någon första gången de körde den, tror jag.
Okay.
Men
spela för guds skull, inga matcher, säger jag bara. Utan försök bygga någonting runt
det. Men skulle man inte kunna börja med bara på att göra på klubbnivå då? Och bjuda ditt fans och sådana grejer. Och sen tar man det därifrån i sån fall. Liksom.
Oh.
Så man gör mer en jippo-grej, man hänger med sponsorer.
Ja, jo, men det kan grejer. Också vara en sak. Vem är snabbast i Luleå? Höll jag på att säga. Eller vem skjuter hårdast? Men det blir ett steg till där man skulle kunna ta det på göra en dag där man hade det där. Jag tror att det skulle attrahera det som är viktigt. Jag tror att det kunde attrahera yngre publik faktiskt. Och det behövs ju.
Ja. Så skulle man kunna bjuda in liksom damlaget också. Kunna göra en stor grej av en stor happening av det också. Liksom.
Tänk till. Vrid ett varv extra. Lite sådär, så skulle det kunna vara. Nu är vi ju inte superbra i Sverige på att arrangera grejer. Jag tycker att många SHL-klubbar har gjort det riktigt bra med vissa saker. Med hyllningar och sånt här nu. Så det har tagit sig rejält.
Du har ju andra mediekuber än när du pratar om det här. Som kan göra att effekten blir bättre också.
Ja, och det gäller att det är ett bra arrangemang. Och där ska man nog ta hjälp av de skickligaste klubbarna i SHL. Och sy ihop någonting där i så fall. Men när jag tittar mycket på det här Skills Competition, så tycker jag det. Där finns det någonting att hämta.
Ni hade väl middag på kvällen. Är det kul för spelarna att träffas alltså liksom över gränserna och sitta och prata med de andra som ska utgöra gräddarna av svensk hockey?
Jag för mig att det inte var så mycket just den kvällen, okay. Om man ska vara riktigt ärlig. Sen var jag inte tillräckligt bra för att vara med i All Star i varken farmalaget eller sådär. Men alltså, det är kul. Alltså, man får ju en helt annan respekt. Att de flesta hockeyspelare i SHL är ganska bra kompisar som det är ändå. Men jag kommer ihåg, det var en stor grej när man var med i landslaget och komma till och träffa de här personerna som man egentligen kanske inte gillade så mycket under tiden man spelade mot varandra. Men när man väl var i samma omklädningsrum så fick man ju ändå en uppfattning om att man egentligen bara var tävlingsinriktad på ett eller annat sätt. Så att det kan väl vara en kul grej liksom. Men nej, jag är inte supersåld på att det kan bli samma grej. Jag tror det kan bli lite Kalle Anka-varning i Sverige. Alltså.
Ja, vi lyckas ju inte med en del grejer som funkar väldigt bra. Det är olika kulturer, det är bara acceptera att så är det i alla fall. Vi närmar oss 60 minuter på podden. Hur många minuter är vi uppe i, Abris?
Oj! Får vi se? Du är 58 tror
58,
jag det blir.
58, du ser. Ja, eller kanske 59, P.O. Larsson kanske. Har sprungit sin mil nu och andra som lyssnar på det här. Kanske har gjort sitt gympass eller ligger i sängen och tar det lugnt och vill ringa John Blund och gå och lägga sig. Och vi gör som vanligt, vi tackar för att ni har lyssnat på oss. Och så hörs vi framöver i Eten.